Och till sist från seminariet. Misse Wester, professor Lunds universitet, berättar: människan i krisen. Vad är det mentalt vi ska förbereda oss på?
Jag har jobbat ganska lång tid med att titta på hur människor tänker kring farliga saker och vad vi gör när någonting verkligen brinner till. Springer vi till höger eller vänster och vad har vi tänkt om det här innan? Och vi tror att det finns en linjär koppling, men det gör det inte. Det finns ingen linjär koppling mellan någon form av kunskap vi tar till oss och vårt agerande. Alla här som någonsin har varit bakfull vet precis vad jag pratar om. Eller har försökt gå ner 3 kilo i vikt. Vi gör saker som kan se obegripliga ut men som är väldigt rationella. Jag har min examen i psykologi, så jag tittar på individen och inte gruppen. Men när vi gör våra studier och ser hur folk reagerar i kris och vad de tänker om risk, så är det ganska tråkigt, för det är samma mönster om och om och om igen. Vi ser att människor beter sig väl, man hjälper varandra och man underlättar där man kan. Jag tänkte dra några exempel, och lite har vi redan hört från de tidigare talarna. 2 skogsbränder har vi haft, 2014 och 2018. 2014 så finns det siffror på att 700 privatpersoner hörde av sig direkt i kommunen och ville hjälpa till. Enorm kraft, men svårt att strukturera. 2018 så ökade den siffran till 6000 personer. Men det vi ser som forskare, att när vi liksom gör de här utvärderingarna efteråt, eller när myndigheterna gör utvärderingar, så är det oftast på hur många räddningstjänstpersonal som var där och hur snäckarbetet gått in. Den som kokar kaffe, bakar bullar, fixar skavsårsplåster, ser till att barnen har någonting att göra, ser till att de här räddningstjänstarbetarna kan sova och återhämta sig. Det arbetet blir osynligt och heller då inte resurssatt. Så där har vi en stor utmaning i att lyfta fram det. Under stormen Frida 2019 så var det 100 000 personer, eller abonnemang, som blev av med sin el. De allra flesta fick tillbaka den, men det var några hushåll eller abonnemang, 800 tror jag, som var utan el i 3 veckor. Och jag vet inte, ni kanske läser andra tidningar än vad jag gör, men jag såg ingenting om upplopp, jag såg ingenting om svält, jag såg ingenting att någon dog. En person dog tror jag, fast man kan inte koppla det till just det strömavbrottet. 7 april 2017 stannar hela Stockholm upp i och med terrorattacken på Drottninggatan. Man ser att privatpersoner öppnar sina kontor, sina hem, för att släppa in barn och andra personer som inte kan ta sig hem. Vi är fantastiskt duktiga på att själv organisera. Man ringer varandra, man promenerar. Jag befann mig i Stockholm utan en mobiltelefon. Visste inte vad som hade hänt. Men jag kan säga att jag har aldrig jag har bott aldrig så många år i Stockholm. Men vi säger 25 år för att ljuga om min ålder. Har jag aldrig upplevt ett sånt lugn som det var i Stockholm just den 7 april. Om vi tittar på pandemin så ser vi att de som kunde jobba hemma gjorde det i ganska stor utsträckning, samtidigt som vi försöker stötta våra lokala kvarterskrogar genom att köpa takeaway så de inte ska gå under. Vi ser att man organiserar sig, framförallt unga, i sociala medier för att gå och handla till pensionärer som då inte skulle bli utsatta för risk. Vi ser att skräddare som kommer från utom europeiska land jobbar dygnet runt för att sy munskydd innan vi hade fått upp volymen på det vi kunde importera. Flyktingsituationen 2015-2016 ser vi också att det är enorma insatser från frivilligsamhället som mobiliseras. Jag förstår att det är svårt för kommuner, men det händer om och om och om igen. Och den här evidensen, det är det vi lutar oss mot när vi säger att befolkningen hanterar kris på det bästa sätt de kan. Vi gör det som är rationellt i den beslutssituationen, som kanske inte var rätt igår och kanske inte är rätt imorgon. De allra flesta löser utmaningarna med att fixa vardagen. Man håller värmen, man fixar någonting att käka, man håller kontakter med sina familjer och sina grannar. Lite rart tycker jag att det är att de flesta ungdomar säger att de skulle åka hem till mamma och pappa utan att kanske förstå att tunnelbanan, tåg, buss inte går. Men under askmånet 2008 var det, va? Så såg vi att hela Europa lamslogs, och jag tog mig ändå från Barcelona till Mälarhöjden på mindre än 3 dygn. Jag tänkte de här rekommendationerna vi har som säger att vi ska klara oss utan samhällets insatser i 7 dagar. Jag tänkte jag skulle gå igenom vad vi förväntar som privatpersoner har hemma. Hänger ni med nu? Radio som går på batterier eller med vevsolceller. Ficklampa och pannlampa med extra batterier. Flaskor och dunkar med rent vatten. Mat som inte behöver kyl eller frys och som inte ska gå ut. Mat som kan ätas direkt eller tillagas utan vatten. Stormkök och bränsle. Använd helst utomhus. Sovsäckar, filtar och varma kläder, tändstickor, stearinljus, värmeljus, fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen. Tänk på att ha bra ventilation, framförallt när strömmen försvinner. Alternativ värmekälla som drivs av fotogen, gasol, diesel eller ved. Husapotek, till exempel första hjälpen, kits, sårvård, eventuellt viktiga mediciner, hygienartiklar, till exempel våtservetter, handsprit, blöjor och mensskydd, extra batterier, laddade powerbanks som dock inte ska börja brinna, kontanter om betalkort slutar fungera, för det vet man ju på förhand att det kommer att göra, lista på papper med telefonnummer till familj, anhöriga, grannar, sjukhus, kommun, räddningstjänst, elleverantör. Okej, låter rimligt. De flesta av oss har förmodligen 50% av de här pyrorna hemma. Men det vi inte ska glömma, och det jag tror som ungdomsrepresentanterna här var inne på. Vi ska ju inte glömma då att utöver allt det här ska vi jobba 40 timmar i veckan. Vi ska sova 8 timmar per natt. Vi ska gå minst 8000 steg om dagen. Vi ska laga mat från grunden och den ska vara klimatneutral. Vi ska läsa läxor med barnen som inte ska ha för mycket skärmtid. Och vi ska besöka våra föräldrar på äldreboendet. Det är inte bara kris och krig som finns i människors huvuden. Och det ska vi vara jäkligt glada för annars skulle vi ha en helt dysfunktionell befolkning. När jag hör att man använder begrepp som att vi har varit naiva och att vi är fredsskadade, så har jag inte ord nog för att beskriva den frustration jag känner som forskare. Att montera ner beredskap och försvaret när kalla kriget tog slut var ett beslut som var rätt då, men det kanske inte är rätt nu. Att göra samhället helt beroende av digitala tjänster gör samhället mer sårbart. Men det är inte Amanda i Örebro eller Sebastian i Vällingby som ser till att det monteras ner eller görs mer sårbart. Det här är politiska beslut som skapar en sårbarhet. Och nu helt plötsligt har vi tryckt ner ansvaret på individen att klara sig själv i ett sårbart samhälle i minst 7 dagar. Jag tycker det var så otroligt härligt att höra kommunen säga att vi dåliga på att visa vad vi gör och vad medborgarna kan förvänta sig om oss. Vad sägs om att göra en kommunal krislåda där kommunen visar upp vad man kan göra och vad man faktiskt gör. Under pandemin hagade beskyndarna i media om att folk bunkrade havregrynpasta i toalettpapper, men gör vi analyser i efterhand så ser vi att folk köpte i snitt 1 paket mer än vad man brukar göra. 1 paket mer. Samtidigt får vi då instruktioner att vi ska vara förberedda samtidigt som vi blir anklagade för att vara lite irrationella och agera i panik. De hundratals studier och analyser som jag baserar mina uttalanden på när jag säger att invånarna om och om igen bär upp samhällets funktionalitet när det sker en kris. Jag baserar ju det här på evidens. Och det jag är väldigt nyfiken på, och nu sticker jag ut hakan lite, det är vilken evidens våra ministrar baserar sina uttalanden på, att vi är fredsskadade, nyttiga idioter och att vi ska börja nu. Exakt vad mer är det de tycker vi ska göra? Tack! Det gick fort.
Det gick fort.
Perfekt, det brukar göra det.
Både MSB och ministern för civilt försvar säger att vi fysiskt ska preppa oss för en krissituation med de sakerna som du just läste upp. Och vi ska också mentalt förbereda oss. Mm. Vad tror du de menar när vi säger den mentala biten? För den tycker inte jag uppmärksammas lika ofta.
Nej, men jag förstår faktiskt inte heller. Är det mentalt vi ska veta att strömmen kan försvinna? Det tror jag vi vet allihopa. Veta att betalsystemet kan fallera? Det tror jag vi vet allihopa. Att det kan bli krig, ja, det tror jag vi är plågsamt medvetna om. Alltså jag vet inte riktigt vad de menar. Jag tänker, det finns ju viss forskning från statsvetenskap som säger att en av de utmaningar vi har inom krishantering är att vi misslyckas med att fantisera, alltså failure of imagination. Vi kan inte tänka oss vad som kommer att hända. Hade jag sagt till dig för 25 år sedan, fast då var du väldigt liten, att 2 flygplan skulle flyga in i 2 hus. Alltså det är sådana saker vi tänker att, men det kommer ju aldrig att hända. Jag minns för några år sedan var det en båt som krockade med Essingeleden. Jag bara, men det här går ju inte. Det måste ju vara ett båtsläpp som har vält på Essingeleden. Nej, det var en båt som hade kört in i en av de här pelarna som Essingeleden vilar på. Alltså det kan ju vara någon form att tänka sig värsta tänkbara scenario. Men för mig som beteendevetare är det ganska enkelt. Det som faller bort, det är att kunna hålla värmen. Det är att kunna äta och det är att kunna gå på toaletten. Utöver det klarar vi oss ganska bra. Alltså vi behöver inte kolla på Netflix. Vi behöver inte vara uppkopplade. Vi behöver inte ha komfort. Men vi behöver ju överleva. Så jag vet liksom inte riktigt vad man menar med det där. Mm. Du fick bara fler frågor. Förlåt.
Då tänkte jag öppna upp för om det finns en sista publikfråga möjligtvis.
Tänker jag på om du har någonting du kan dela med dig av som man ser behov kopplat till hur barn och unga drabbas av kriser. Och om det är något vi ser som behöver jobbas med där i förberedande syfte som man inte pratar om eller pratar om tillräckligt mycket.
Tack så mycket.
Alltså man vill bli behandlad som en människa. Jag tänker att vi ofta tänker att barn är som en sån här mjuk grupp som bara kommer och återhämta sig. Och det är ju inte helt säkert att de gör det. Men däremot ser vi inte på populationsnivå jättestora effekter av fortsatt psykisk ohälsa efter en stor katastrof. Så att vi är nog ganska, ganska resilienta. Men att ge dem en röst tror jag är viktigt.
Vi på Folk och Försvar har som slogan att Sveriges säkerhet är hela folkets angelägenhet. Tänker du, när vi pratar om hemberedskap, behöver alla inkluderas i beredskapsarbetet?
Ja, alla efter förmåga skulle jag säga. Och det är väl jättebra att man har utbildningar som syftar till att ge människor praktisk kunskap. För det är inte alla som bor på ett sätt där man kan ha ved eller gasol eller filtar eller mat. Alltså man måste ha pengar, man måste ha tid, man måste ha utrymme. Alltså det krävs ganska mycket om alla ska gå runt. Det som jag tycker saknas, det är just det här att lyfta upp. Ja, men vad gör samhället då? Ja, men fine, vi kommer att klara oss, vi vanliga dödliga som går runt. Jag går i fjällen, jag har en sovsäck och ett tält och jag har bra grannar som har en väldigt stor vinkällare. Jag ska inte tala om var jag bor. Men då vet jag så här, ja, men då kommer vi åtminstone att ha Dom Perignon att dricka när översvämningen kommer. Vilket är lite nice. Men vad gör kommunen då? Vad gör staten? Jag vill veta. Kör du ut i en snöstorm och fastnar med bilen, tufft, så är det. Du fick varningar, du valde att åka. Så visst ansvar har ju såklart vi som medborgare. Men jag vill veta, vad gör våra politiker då? Förutom att ge 2% av BNP till försvaret. Jag vill veta, vad finns det för resurser jag kan få? Och när kan jag räkna med att de kommer? För bara jag vet att det är 8 dagar så kan jag förhålla mig till det.
Tack så mycket. Stor applåd. Och den applåden tillägnar vi också tidigare talare. Och stort tack till er som har kommit hit fysiskt och lyssnat och till er som tittat på det här digitalt, live eller i efterhand.